Så varmt välkommen till dagens poddavsnitt. Idag har vi ett riktigt spännande samtal för oss då vi ska få träffa Björn Cardenas från Vision. Och det är ett fackförbund som representerar över 200 000 medlemmar och där många arbetar just inom välfärdssektorn. Och Björn är mycket engagerad och erfaren expert inom arbetsmiljö och har en lång och gedigen bakgrund inom just fackligt arbete. Och där har han tidigare varit förtroendevald, regionalt skyddsombud och ombudsman. Så han kan väldigt mycket inom detta område. Och det kommer bli väldigt spännande att förstå lite mer kring de tankarna som Björn har. Och han kommer dela med sig av insikter från hans arbete med den rapport som Vision tagit fram tillsammans med facken i välfärden. Och den här rapporten heter Miljarder skäl att förbättra arbetsmiljön. Så vi kanske inte kommer hinna prata om alla miljarder skäl, men helt klart om många av de skäl som finns. Och ja, arbetsmiljö är ju viktigt och det handlar ju jättemycket om medarbetarnas hälsa. Och det har ju också en väldigt stor påverkan på vår samhällsekonomi. Så skälen är helt klart många. Jättekul att ha dig med, Björn.
Det är kul att vara här och tack för att jag har blivit inbjuden att prata om vår senaste rapport.
Ja,
det känns jätteroligt.
Nej, men det var så kul för jag laddade ner den och hade en fråga om en beräkning och tog kontakt. Och ni svarade jättesnabbt så jag fick hjälp att förstå. Det var toppen. Men du, alla har ju inte riktigt koll på den här rapporten. Innan vi djupdyker in i den, kan du inte berätta lite kort om dig och din roll på Vision?
Ja. Jag jobbar då som strateg på fackförbundet Vision. Jag har övergripande ansvar kan man säga för arbetsmiljöfrågorna på förbundet. Och i mitt arbete ingår bland annat att samverka med arbetsmarknadens parter och att bedriva påverkansarbete både nationellt och lokalt och ibland på EU-nivå. Men vi har andra som jobbar specifikt på den internationella sidan. Så jag försöker mejsla ut tillsammans med kollegor olika strategier som förhoppningsvis leder till att våra medlemmar antingen behåller en god arbetsmiljö eller får en bättre arbetsmiljö där det behövs. Men det här är ju inget ensamarbete på något sätt, utan på Vision har vi över 6 000 skyddsombud som jobbar dagligen på arbetsplatserna, som är jätteduktiga. Och vi har väl kanske 10-tal anställda inom förbundet, både i Stockholm och vi har olika center där de har ett särskilt ansvar för arbetsmiljöfrågorna. Så att det är ett teamarbete.
Verkligen, och djup kompetens inom området.
Ja, men det har vi sammantaget.
Ja. Ja, men det är det vi ska förstå här. Och jag tänker även om du jobbar och verkar mycket inom välfärdssektorn, att det ändå finns, den här kunskapen gäller ju även den privata sektorn.
Ja, många saker är lika och vissa grejer kan skilja sig åt. Men man kommer nog känna igen sig, det är relevant för inom privat sektor också. Och vi har ju medlemmar inom privat sektor, främst kopplat till välfärdssektorn. Men att exempelvis tandvård som drivs i privat regi eller HBV-hem och så vidare.
Ja, men så jag tror du som lyssnar kommer få med dig mycket oavsett vart du arbetar just idag. Men du, berätta lite. Den här rapporten heter ju då alltså Miljarder skäl att förbättra arbetsmiljön och den publicerades i juni 2024. Vad var bakgrunden till den?
Ja, vi har tidigare inom Vision undersökt just kostnader för sjukfrånvaro. Och vi gjorde en rapport, om jag minns rätt, 2016 som just handlade om det. Och vi hade tankar på att följa upp den rapporten efter kanske 3-4 år och börja förbereda det. Och sen så kom ju pandemin. Och då kändes det inte adekvat helt enkelt att räkna på sådana kostnader, för det var ju så exceptionellt. Det var ju väldigt många av oss som drabbades av kortvaro och ibland längre sjukfrånvaro kopplat till coronaviruset. Men efter de här pandemiåren när det hade lagt sig så var vi sugna på att kika på det igen. Och vi vet att vi har vissa medlemsgrupper särskilt som drabbas ganska hårt av miljö- eller arbetsrelaterad sjukfrånvaro. Och den här gången så tänkte vi att vi har en samarbetsorganisation som vi kallar för Facken i välfärden, som består inte bara av Vision utan av 4 andra fackförbund som är Kommunal, Sveriges lärare, Vårdförbundet och Akademikerförbundet SSR. Och även de har medlemsgrupper som drabbas av sjukfrånvaro som till viss del är arbetsrelaterad. Så då pratade vi ihop oss och vi kollade från Visions sida ifall det fanns ett intresse av att göra en rapport tillsammans. För det här är en fråga som drabbar väldigt många.
Många. Ja, men det tycker jag finns en fin symbolik i det där, att man går ihop för att lösa ett problem som är så pass komplext och så utbrett. Att det inte är en organisations ansvar.
Nej, men exakt. Det var så vi försökte tänka. Tillsammans representerar vi runt 1,2 miljoner arbetstagare. Alla kan känna igen sig på något sätt i sjukfrånvaro och sjukdom. Man har någon anhörig eller någon man känner till, eller om man är ung kanske ens lärare plötsligt att man fick en vikarie och så vidare. Så att
det berör oss alla, och jag tänker att vi alla vill att välfärden ska fungera väl. Mm. Att det ligger i alla vårt intresse, och det har funnits en stolthet av att vi kan erbjuda frivård. Liksom. Ja. Att det gör Sverige unikt, och då vill vi att det som gör så unikt också funkar bra och gör de som jobbar inom området sjuka. Det blir också någon absurditet i det.
Nej, men visst. Och det som du säger, det är allas intresse. Vi alla medborgare behöver olika service. Och när vi blir äldre behöver vi kanske vård, eller man behöver hjälp med ekonomiskt stöd kopplat till speciella boenden, eller det kan vara. Ja. Vi var alla unga någon gång och gick i skolan.
Ja, precis. Och så vi har alla någon relation till det, och kanske blivit mer påminna om vår egen behov av att det ska funka på grund av pandemin, där många fick uppsöka sjukhus och läkare och så vidare. Ja, nej, men så anledningen till att förbättra arbetsmiljön inom välfärden är ju otroligt viktig. Hur gick ni till väga? Kan du beskriva lite kort vad den här då rapporten, hur ni gjorde för att få fram den?
Ja, det vi gjorde, vi har gjort den här tidigare, så vi börjar inte från scratch så att säga. Ibland när vi gör en rapport eller en undersökning på något fenomen eller ett område som vi inte har undersökt tidigare, så måste vi börja från början och se så att säga, vilken undersökningsmetod ska vi använda, vad är det vi ska undersöka, vilka frågeställningar och så vidare. Här använder vi oss delvis av den kompetensen vi redan har inom förbundet, men också för att säkerställa att de ekonomiska beräkningarna blev korrekta, så har vi ibland kontakt med en PR-byrå som heter Agenda PR och med en ekonom, Erik Hegelund, som har en lång erfarenhet av att göra just samhällsekonomiska beräkningar. Okay. Så att de var behjälpliga med ett grundunderlag, kan man säga, utifrån de önskemålen som vi hade inom Facken i välfärden.
Ja. Och vad var det som ni ville undersöka?
Och vi ville helt enkelt undersöka vad blir kostnaderna av sjukfrånvaron inom kommuner och regioner, för de anställda i kommuner och regioner. Hur ser sjukfrånvaron ut, och vad medför det här för kostnader för arbetsgivaren? Och vi ville undersöka det som ett sätt att sätta ljuset på både kostnaderna, se hur det har utvecklats. Går det åt rätt håll? Står det stilla? Har vi än större utmaningar än vi hade tidigare? Och på det sättet också kunna argumentera för att arbetsgivarna, där det behövs då, där man har problem med höga sjuktal och hög sjukfrånvaro, att kanske se över sin organisation och sin arbetsmiljö och se att det kan vara en god investering i att satsa på en bättre arbetsmiljö.
Just
för
det.
Att kostnader kommer komma ändå i andra änden ifall medarbetarna blir sjuka.
Ja, så det låter som att ni hade många delar som ni ville förstå. Och vilka insikter har ni fått?
Ja, vi fick ju flera insikter. Först fick vi ju så att säga konkreta resultat utifrån de beräkningarna vi gjorde. Vi såg att det handlar om många miljarder på nationell nivå.
Mm.
Att sjukfrånvaron för de som jobbar inom kommuner och regioner kostar över 50 miljarder kronor bara för år 2023.
Mm.
Så det handlar om väldigt stora summor pengar. Och vi ser också att kvinnor drabbas i betydligt högre utsträckning av sjukfrånvaro inom kommuner och regioner. Och insikten blir ju då också att de här pengarna, eller en stor del i alla fall av pengarna, man kan ju inte få ner det helt, men en stor del av pengarna skulle ju kunna läggas om inte man personalen hade blivit sjuka på verksamheten istället.
Absolut.
På saker som leder till, och det vi pratade om förut, till bättre service för medborgarna eller till bättre villkor för de som arbetar i välfärden, till brukarna eller till eleverna. Och så vidare.
Ja, det finns ett, man förlorar väldigt mycket. Alltså det blir en kostnader som dels man kunde minska dem som du säger och investera i det som skapar värde både för att förbättra arbetsvillkoren för individerna och så att de kan göra sitt jobb på och få bästa förutsättningar för att göra det, så att man också skapar en god vård, omsorg, skola, allt det där som jag tror vi alla brinner för och ser att vi vill kunna ha och är stolta att ha ett land som kan erbjuda det. Men det är istället en väldigt stor problematik till att det här med sjukfrånvaro är så pass stor och utbredd. Vad tror du finns för grundorsaker till att det ser ut så?
Ja, det finns flera anledningar, men en anledning är att inom kommuner och regioner, just där vi har gjort den här undersökningen, så är det politikerstyrda organisationer, väldigt stora organisationer, oftast med tusentals anställda. Och de som sitter i kommun respektive regionstyrelserna har ett väldigt stort ansvar i en väldigt komplex organisation med oerhört många verksamheter och anställda. Så att där behöver man ha en väldigt god kunskap om arbetsmiljöarbetet, för att de är ytterst arbetsmiljöansvariga som arbetsgivare. Mm. Och de behöver också följa upp arbetsmiljöarbetet. Hur jobbar vi på X-region eller X-kommun? Och det finns också lagkrav på det i arbetsmiljöregelverket, att man ska följa upp åtminstone en gång per år, men gärna oftare. Och där finns det brister ofta. När Arbetsmiljöverket har gjort inspektioner så har man sett att väldigt, väldigt många har brister där.
Okej,
så,
i förebyggande arbetet.
Ja, i det förebyggande arbetet och att följa upp och så. Och det finns ju en viss känslighet att i och med att det är politikerstyrorganisationer, det kan bytas ut var fjärde år, vissa är nya och så vidare. Så att det behövs bra introduktion för de som är nya i de här styrelserna, och det behövs kunskapspåfyllning helt enkelt.
Just det.
Så det är en sån sak. En annan sak som vi ser, det är också att kvinnodominerade verksamheter, oftast inom vård, omsorg, socialt arbete, utbildning, har större utmaningar och flera arbetsmiljöbrister helt enkelt än mansdominerade verksamheter. Och det kan vara inom samma arbetsgivare. Mm. En förvaltning exempelvis, om det är äldreomsorgsförvaltningen, kan i samma kommun ha sämre organisatoriska förutsättningar, inte lika bra tekniska redskap som exempelvis om man jämför med den tekniska förvaltningen inom samma kommun. Och chefskapet ser vi också ganska stora skillnader mellan de här kvinnokodade verksamheterna och mer liksom traditionellt mansdominerade områden. Att i den tekniska förvaltningen så har chefen betydligt färre underställda. Och sen kanske man har 30 medarbetare som man ska leda och ansvara för en verksamhet, och det kanske man gör dygnet runt och inte bara kontorstid.
Ja, så man har helt olika förutsättningar.
Ja, det är jättevanligt att det ser ut så.
Ja, vad är din tanke kring det? Hur har det blivit så?
Alltså, ibland brukar man säga att arbetsmiljölagen är en gammal industrilag. Den kom till under ett skede i Sverige när vi byggde upp en väldigt stark industri. Och sen ser vi under många decennier, det har varit en lång trend, att tjänstemannayrkena blir som andel av alla som arbetar blir fler och fler. Och här har man inte hängt med, tror jag, fullt ut. Men vi ser ju trender också i själva regelverket, arbetsmiljöföreskrifterna och så vidare. Att olika arbetsmiljöområden börjar få betydligt större fokus, som exempelvis stress och kränkande särbehandling eller andra sådana frågor. Men en del forskare menar att vi har ett bättre skydd för arbetsmiljöer där män arbetar.
Just
där det får kanske tydligare konsekvenser om inte man följer reglerna.
Ja, men det är ju tydligt i sådana industrier, jag tänker på liksom hur Sverige med den historia vi har, av att man då vill säkerställa att det inte blev skador av det fysiska arbetsmiljön, att folk kunde dö på arbetsplatsen om det inte fanns säkerhet. Nu är den större utmaningen kanske kring den mentala ohälsan och psykosociala arbetsmiljön, som inte riktigt har samma direkta konsekvenser. Det är ju, och kan ju vara en annan problematik där, så att det är ingen som knall och fall kanske dör för att man är stressad men på dagen. Men vi vet ju över tid så har stress en jättenegativ påverkan på vår hälsa. Så det kanske är någonting där med angelägenheten, eller hur snabbt det blir dåligt som påverkar.
Nej, men jag tror du är inne på en viktig aspekt där, att just den fallolyckor, eller att om man jobbar i hög höjd vid tak exempelvis, eller om man jobbar med en motorsåg, så finns det. Det blir ganska tydliga konsekvenser vid olycksfall.
Och de ska man ju verkligen förhindra.
Nej, givetvis,
verkligen. Och det är vi bra på, är min tolkning, i Sverige.
Generellt, samtidigt har vi sett en ökning nu senaste året. Så att generellt är vi bra, men vi måste bli ännu bättre. För att varje allvarlig skada eller död i arbetet är inte acceptabelt.
Nej.
Borde inte förekomma.
Nej, det är ju fruktansvärt.
Så att generellt sett kanske vi är bättre än många andra länder, men det är oroväckande för att vi ser en höjning. Men samtidigt så, just det vi ser ofta med våra medlemmar som är mer den stressrelaterade problematiken, så är det som du säger, det kommer inte första dagen. Och man kanske hoppar över fikapausen och det märks inte, det går bra, och nu blev det en jobbig period med mycket på jobbet eller någonting som hände, och då kanske man hoppar över den fikapausen en hel månad och sen så börjar den medarbetaren se lite trött ut och lite stressad, och sen så kanske man slänger in lunchlådan i mikron och äter direkt ur plastbyttan för att man har ett viktigt möte om en kvart. Och i längden är ju det farligt. Och det som kallas för ohälsosam arbetsbelastning.
Precis.
När det inte är liksom balans mellan krav och resurser långsiktigt. Men konsekvensen kommer inte direkt, utan den kommer efter ett tag. Arbetsmiljöverket gjorde ett par intressanta rapporter för några år sedan där man just beräknade de långsiktiga konsekvenserna, och myndigheten kom fram till att i snitt så dör det 2 personer i förtid i Sverige på grund av stress i arbetet. Och det är ju jättehöga tal när man tänker på det vi pratade om innan med olycksfall, eller vi har nollvision i trafiken.
Precis.
Och så vidare. Så att det här är ett stort problem som vi gör klokt i att jobba ännu mer än vad vi gör.
Ja. Ja, men och ni har ju också valt att titta på det här utifrån ett liksom lite annat sätt. Ni har räknat på inte bara liksom sjukfrånvarokostnader, utan valt att titta på produktionsbortfall. Kan du beskriva anledningen till det?
Vi ville få en liksom rimlig, kan man säga, totalkostnad för vad kommer den här sjukfrånvaron leda till för kostnader för arbetsgivaren och för samhället? Samtidigt som det är svårt att räkna och få in alla parametrar. Så att vi gjorde en modell som med största sannolikhet, men kanske inte överallt, men i de flertal kommuner och regioner troligtvis ligger lite under kant, för vi har inte fått med alla kostnader. Mm. Men vi ville på ett trovärdigt sätt kunna visa vad kommer det här leda till för kostnader för en arbetsgivare eller för samhället i stort, med den sjukfrånvaron som man har för tillfället. Och hur såg det ut förra året? Så att i den här rapporten så kan man se, en kommun eller region kan se sina siffror. Vad kostade det förra året? För det är de senaste siffrorna som finns, det har publicerat. Och hur har det sett ut med sjukfrånvaron de senaste 10 åren? Och hur hade, vilka liksom besparingar hade man kunnat göra ifall man hade haft en något sånär låg sjukfrånvaro?
Ja. Jag blir genast nyfiken på hur har trenden sett ut på 10 år? Är vi mer sjuka idag än för 10 år sedan?
Så, först har vi så att säga sjukfrånvaron överlag, och sen kostnaderna. Och det är klart att sjukfrånvaron kommer spela roll i kostnaderna. Det är liksom den största faktorn. Mm. Man kan säga generellt sett då inom kommuner och regioner att sjukfrånvaron, vi har då kikat ungefär 10 år bakåt i tiden från 2013 fram till 2023.
Uh-huh.
Och vi ser en ökning med ett undantag från åren, jag ska kolla så inte jag säger fel, men det är nog från 2017 till 2019 där det faktiskt gick ner lite grann.
Mm.
Inte mycket, men den ökade i alla fall inte.
Nej.
Och sen så kom pandemin.
Ja, så då blev det kanske lite extremt tal.
Det blev extremt och det var liksom en exceptionellt läge.
Ja.
Så där har vi inte gjort någon vidare analys.
Nej, det blir inte realistiskt.
Och sen så ser vi att det går ner då, år 2023. Men i 2023, vi har inte haft så höga siffror 10 år bakåt i tiden.
Mm.
Om man undantar de här 3 coronaåren.
Okej, okay, så vi är lite all time high tyvärr.
Ja, i alla fall kopplat till senaste 10 åren. Mm. Men det som är med sjukfrånvaro det är att det är väldigt svårt att veta exakt vad det beror på, för att det är komplext.
Mm.
Det finns en del som är arbetsrelaterad, det finns en del som handlar om det övriga livet när vi är utanför arbetet. Inte sällan så handlar det om en kombination av båda.
Precis.
Men sen kan det också vara sådana saker som socialförsäkringens utformning och så vidare. En del menar att konjunktursvängar kan påverka. Och om man vet inte exakt vad som påverkar, så att säga, till vilken grad det påverkar.
Nej.
Men det finns många påverkande faktorer.
Ja.
Men utifrån de senaste 10 åren så kan vi säga att vi är på all time high. Om vi ser bort, om vi räknar bort de här 3 coronaåren då. Så att vi är i ett läge där det är en väldigt viktig fråga.
Verkligen.
Och där det är en kostsam fråga.
Den kostar mycket och det känns som att det är ingen som riktigt har en bra lösning.
Jo, men det tycker jag att det finns bra initiativ. Vi har tillsammans med arbetsgivarparterna, SKR och Sabona, så har vi kommit överens i en avsiktsförklaring för friskare arbetsplatser inom välfärden.
Det låter bra. Berätta mer.
Nej, men det är en satsning, vi har haft den tidigare, men den bygger på det som forskare har identifierat som viktiga faktorer som leder till friskare arbetsplatser helt enkelt.
Just det.
Så att vi har kommit överens med arbetsgivarna, inte bara Vision utan övriga fackförbund inom den här sektorn, att göra satsningar på de här så kallade friskfaktorerna. Det som är angeläget för vår del det är att det blir verklighet på varenda arbetsplats i kommuner och regioner. Så att de som jobbar där ser förbättringar där det behövs. Så att det är en bra start och vi har satsat både tid och pengar på informationsmaterial, på utbildningar. Och i huvudsak så är det genom vår gemensamma förening Sunt Arbetsliv som jag kan rekommendera även för de som inte kanske är verksamma i kommunregioner.
Absolut.
Så kan man använda deras verktyg som är gratis att tillgå.
Ja, och jag har varit inne där en hel del just kopplat till de här friskfaktorerna. Så, och jag kan verkligen se att det är högst relevant även för privatsektor och andra sektorer, andra arbetsgivare, för att det finns i det här mänskliga. Det är ju mycket friskfaktorer som handlar om tydlighet. Känner du att du har stöd från din chef? Mm. Känner du att det är, att du känner dig inkluderad? Och jag ser också stor överlapp, eller liksom, det är ju det här man pratar om i vanliga organisationer också.
Ja.
Alltså, vad är ett gott ledarskap? Mm. Och, sen är det bara, jag tycker verkligen om det kommunikativa att prata om friskfaktorer som Sunt arbetsliv har gjort. Så det ger ett ramverk, ett arbetssätt som blir lätt att förstå.
Mm. Nej, men exakt, och det här, det främjande.
Mm.
Hur kan vi skapa förutsättningar för att främja trivsel och en god hälsa. Traditionellt så arbetsmiljöarbetet bestod ganska ofta i att identifiera risker.
Ha?
Man gick omkring och sa, här måste vi ha räcke.
Ha?
Här är en elsladd som sticker ut och så vidare.
Precis.
Och den delen också är viktig.
Ja, och logiskt givet vart vi kommer ifrån.
Ja.
Det var som du sa, det var de typ av olyckor man började med och säkra att man inte skedde.
Mm. Yes, så. Inte bara riskidentifiera utan friskidentifiera.
Vad gör att vi mår bra?
Ja, och har vi dem på plats i vår organisation?
Ja.
Gör en sån inventering. Och oftast är det så att man har ju vissa grejer på plats och vissa grejer fungerar jättebra. Och då vet man, wow, det här gör vi bra, det här behåller vi.
Precis.
Är cheferna stressade? Ja, går det ut över medarbetarna? De kanske inte har tid, hittar jag på, att driva arbetsmiljöarbetet. Oj, vi kanske måste ge cheferna bättre förutsättningar. Ska det kunna vara på vissa. Och det ser vi exempelvis inom vissa av våra verksamheter där vi har många medlemmar.
Mm. Och som du beskrev, en del av de just kvinnodominerande yrkena där en chef kan ha mycket större grupper, alltså medarbetare, att coacha och kunna göra, då förstår man att det är svårare för en chef att uppfylla det ansvaret som finns för tiden när det blir så begränsat till varje medarbetare.
Ja, men visst. Och man ska inte behöva vara en liksom superhjälte för att vara en bra chef.
Nej.
Man måste göra goda förutsättningar.
Goda förutsättningar. Ja. Och det är väl det som de här friskvårdsfaktorerna mycket lyfter fram. Så har man dem på plats, då kan man känna sig trygg i att man har ett grundläggande bra arbetsmiljöarbete.
Mm. Ja, men jag tror det. Friskfaktorer och det här som vi ofta pratar om, det systematiska arbetsmiljöarbetet som finns. De två, då har man kommit en jättelång bit på vägen.
Ja, och med det systematiska, jag tänker det också. Du får jättegärna förklara för den som inte är lika inne på de här begreppen, vad det består
av. Kopplat till den här rapporten, men också hur det ser ut inom tjänstemannasektorn, och det är inte bara inom offentlig sektor utan inom privat. Så den största utmaningen generellt sett, det kan ju givetvis skilja sig från arbetsplats till arbetsplats, men det handlar ofta om organisatoriska aspekter såsom stress, stöd i arbetet, socialt klimat, närvarande ledarskap och så vidare. Och då finns det, kan man säga, det finns två föreskrifter. Arbetsmiljöverket utfärdar föreskrifter. Just nu är det ett 70-tal föreskrifter och de kommer göra om dem och det börjar gälla 1 januari nästa år. Men om vi utgår från gällande regelverk så en sån här central då föreskrift, och det är ju liksom skallregler. Arbetsgivaren måste följa dem.
Mm.
Det är inte liksom valbart på något sätt.
Mm.
Och då finns det föreskrifter som heter organisatorisk och social arbetsmiljö.
Mm.
Och ibland förkortas de till OSA. OSA-föreskrifterna brukar en del säga. Och de reglerar just arbetsbelastningsfrågan. Och jätteviktiga att definiera vad är en ohälsosam arbetsbelastning och vad ska vara på plats för att det ska vara balans bland krav och resurser. Så den är superviktig, som alla arbetsgivare bör vara experter på.
Ja, känna till den. Och den finns ju bra. Man kan ladda ner och läsa väldigt enkelt faktiskt vad OSAN innehåller.
Ja, jättebra. Och, men sen så, hur ska man då jobba med det här lite mer konkret, hands-on? Och då är det, vilken metodik ska man använda?
Mm.
Och då finns det en annan föreskrift som gäller alla arbetsmiljöförhållanden, inte bara stress, utan det kan vara vad som helst, kränkningar, hot och våld. Och då ska man jobba systematiskt med det, så att inte det blir någon sorts punktinsats.
Precis.
Och de föreskrifterna heter föreskrifter om systematiskt arbetsmiljö.
Ja, och den tycker jag också, alltså i mitt arbete, det jag ser är en stor fördel, det är ju alltså med systematik, det betyder ju egentligen att man har en process där man mäter så att man kan fånga in tidiga tecken tidigt. Och har man det med en medarbetarundersökning eller så som går kontinuerligt och gärna mer frekvent, då har man ju kommit väldigt långt att ha en process och ett verktyg som stöttar det här. Och sen så behöver ju också chefer och HR titta på det och analysera och kunna identifiera. Men jag tänker, har man de bitarna på grund, så kan man som arbetsgivare väl känna sig ganska trygg med hur man jobbar.
Ja, det tror jag. Den analysen som vi gör på Vision, det är att föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö, de här två då, som är centrala, de är i huvudsak bra. Mm. Så att om man följer dem fullt ut på alla arbetsplatser, då skulle man komma till bukt med absolut majoriteten av de arbetsmiljöproblem som finns kopplat till stress.
Oh.
Men vi ser brister i tillämpningen, att regelefterlevnaden, och det är inte bara vi som ser det, utan Arbetsmiljöverket ser samma sak i deras inspektioner, att de besöker ju arbetsplatser och inspekterar dem, och sen så ställer de krav på arbetsgivarna, och det brukar de göra ganska ofta inom både de här systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM, och de här OSA-föreskrifterna.
Mm.
Så att vi måste öka liksom regelefterlevnaden.
Ja, kunskapen kanske. Hur visa på bra exempel. Ja. Så här kan ni göra.
Exakt. Och i vissa fall kan det vara kunskapen, och i andra fall kan det vara förutsättningar att kunna tillämpa de här reglerna. Vi ser inom kommunregioner att kunskapen är ofta är relativt god. Vi har utbildningar med sunt arbetsliv. Arbetsgivarna använder sig av dem. De har ofta också egna utbildningar.
Mm.
Ibland går chefer och skyddsombud tillsammans utbildningar.
Mm.
Och de har, i och med att det är så stora organisationer, så har både vi från fackligt håll ofta huvudskyddsombud, kanske flera stycken på en kommun hittar jag på.
Så kompetensen finns där.
Och samma sak på arbetsgivarsidan med en HR-avdelning eller en HR-stab. Har kanske tre stycken som jobbar heltid med bara de frågorna i en region eller en kommun. Men sen måste också det finnas förutsättningar för exempelvis en chef eller ett skyddsombud att driva ett aktivt arbetsmiljöarbete och systematiskt.
Ja.
Och ibland, jag har fått höra, vissa av våra chefer har bra förutsättningar, och vissa av de chefer som vi organiserar, jag hade ett samtal med en chef inom äldreomsorgen, och hon tyckte att det var svårt att hinna med medarbetarsamtal och utvecklingssamtal, lönesamtal och så. Och i början förstod inte jag riktigt varför hon tyckte det. Men sen så frågade jag henne hur många medarbetare hon hade.
Mm.
Och jag minns inte den exakta siffran, men det var någonstans mellan 60 och 70 medarbetare.
Mm. Ja, det är då man förstår. Ja. Alltså, det spelar ingen roll att man vet vad man ska göra.
Det är exakt, det är bara att ha liksom, säger vi, ett av de samtalen, en av de två eller tre som de ska ha på den här arbetsplatsen.
Precis.
På ett år. Bara det där går ju åt liksom 3 veckor, bara det. Och sen tänkte jag efter ett tag att sen var det här var ju inom äldreomsorgen, och där sköts ju verksamheten dygnet runt, så att de är ju inte på plats samtidigt ens, så när ska man ge information och så vidare. Och då räcker det inte enbart med kunskaper Nej. I arbetsmiljöarbetet eller friskfaktorer, utan då måste de som är aktiva i arbetsmiljöarbetet också ha rätt förutsättningar.
Och då låter det som att man behöver mer resurser, man behöver hitta andra, alltså mindre kanske arbetsgrupper om det, så att man som chef har det ansvaret för att kunna hinna genomföra det som ska ingå, eller att det behöver finnas andra stöttande funktioner som kan avlasta.
Ja, men visst.
Så det finns ju en del att göra, och vi har pratat om många intressanta saker, och jag har egentligen en lång lista på fler saker jag skulle vilja fråga dig om, men i mån av tid, för det är ju lite av en bristvara i vårt samhälle. Vad är det, någonting annat du ser att vi kan göra för att liksom vända den här trenden? Vad finns det hopp kring de här ändå utmaningarna kring ohälsan?
Ja, vi har ju tre huvudbudskap i rapporten, hur man ska vända trenden. Få lägre sjukfrånvaro och samtidigt minska kostnader för arbetsgivaren. Ett av de tre budskapen handlar just om en stabil och långsiktig finansiering av välfärden. Kanske än viktigare då inom de här kvinnokodade verksamheterna där förutsättningarna ofta skiljer sig och är sämre. Så att man har förutsättningar på plats. Cheferna har den tiden, eller man kanske är ny som chef, att man har, om man ska på utbildning 3 dagar så behöver inte man jobba hela helgen för att hämta igen och så vidare. Och skyddsombuden har tillräcklig tid för att vara behjälplig och driva arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Så en stabil och hållbar långsiktig finansiering är jätteviktigt inom välfärden. De här friskfaktorsatsningen som vi är överens med arbetsgivaren och där vi hjälps åt att få ut budskapen, där måste det bli verkstad på alla arbetsplatser. För vi vet att de faktorerna kommer gynna hälsa, och då ska de vara på plats helt enkelt. Så det är en sån sak som kommer vända utvecklingen. Och sist men inte minst också, att om man av en eller annan anledning inte följer de regelverken som vi har kommit överens om i Sverige att vi ska ha kring arbetsmiljö. Jag tänker på föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk och social arbetsmiljö, att det måste få konsekvenser så som det gör i andra föreskrifter om man jobbar på hög höjd eller med en motorsåg. Om inte man följer de föreskrifterna, då kan man få sanktionsavgifter. Då kan det, då kommer det kosta.
Precis.
Eller om du och jag kör mot nonchalett rödlyse.
Det blir en direkt negativ konsekvens.
Det blir en konsekvens.
Och då är man mån om att undvika den. Då tar man större, man går till handling.
Ja, för de som inte följer fullt ut. Och det är också en viktig jämställdhetsfråga, för att vi ser att man reglerar bättre. Och att det blir konsekvenser i de här mansdominerade arbetsområdena, men inte i lika hög utsträckning i kvinnodominerade. Och just i och med att stressrelaterad sjukskrivning har ökat så mycket. Den har liksom femdubblats på 10 år.
Det är galet.
Ja, så att det här är också viktigt utifrån ett samhällsperspektiv.
Otroligt viktigt, för vi lever alla i det här samhället och vi är alla måna om att ha en bra välfärd och måna om de individer och personer som jobbar inom de här otroligt viktiga yrkena.
Ja, men just.
Så jättebra. Ja, men bra summerat, att det handlar om att fortsätta ge finansiellt stöd och kunna tänka långsiktigt, att jobba med friskfaktorer. Och det har jag faktiskt ett poddavsnitt om också, så det kan du som lyssnare lyssna in på också. Och sen men kanske också årliga vita eller ha tydligare konsekvenser när de här riktlinjerna inte följs. Så det är några av de sakerna som man kan hoppas vända den här trenden. Så tack Björn för att du kom hit och pratade om det här och tack för det otroligt viktiga jobb du gör.
Tack för att jag fick komma och berätta om vår nya rapport.
Ja, och den kan man också ladda ner. Så är man nyfiken så är det bara att ladda ner, så finns det otroligt mycket intressant läsning i den.
Mm.
Tack.
Tack själv, tack.
Så jag hoppas det där avsnittet gav dig inspiration för hur du kan tänka kring ditt eget välmående och kanske hur ni kan skapa en ännu bättre arbetsmiljö. Och vill du ha mer inspiration får du hemskt gärna följa mig på LinkedIn där jag regelbundet delar med mig av erfarenheter och exempel. Och är du mer nyfiken på hur vi kan göra för just ditt företag, då får du hemskt gärna skicka DM eller ett mejl på miriam@omla.se. Så hoppas jag vi ses vidare i flödet och önskar dig en fantastisk fortsatt fin dag.